Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Syltväska allihop och välkomna tillbaka till Room Service. Nu kör vi del 3 av Jeans Vault-podden. Jag hade faktiskt tänkt det skulle räcka med 3, men sen börjar jag lyssna på det som då ska utgöra dagens del, och det blir faktiskt 4 delar. Inte minst för att jag, som många av er vet, jag drar ju gränsen för mitt autistiska samlande går ju precis vid reunion. Eftersom det är framtills reunion och kanske inkluderande reunion som är, det är den tiden som intresserar mig mest. Och mappen då som jag har döpt till 1990-99 är lite missvisande eftersom den är uppdelad i, man skulle kunna säga den är uppdelad i 2. Den är pre-reunion och post-reunion. Och därför väljer jag att göra den. Vault 3 blir alltså Jeans första halvan av 90-talet. Sen kommer del 4 som kommer snart också kanske eventuellt att behandla 97 och framåt till idag. Vi närmar oss ju med stormsteg Gene Simmons på Gröna Lund, så att jag hade ju tänkt att jag skulle vara färdig med alla delarna innan dess. Det är inte riktigt säkert att jag hinner göra 4:an, för det är ju många av er som ska köpa The Vault som får ert Vault där och då. Och sen kanske vi lyssnar på detta, eller så vill ni inte lyssna alls, och då har ni inte hört detta i vilket fall, så det spelar ju ingen roll. Men, trevligt. Vad har vi idag då? Det blir en massa låtar, för det är ju det. Gene är väldigt produktiv på 90-talet, men innan vi ger oss in i detta, ja, hoppas allt är bra och bilen går bra. Jag hoppas att någon har sett, jag har ju börjat göra lite filmer som jag kallar för måndagsmys på internet. Eftersom jag får, det här låter väldigt pretentiöst, men jag får väldigt mycket påor och idéer om fler poddavsnitt. Och det går inte riktigt att spotta ur sig mer än en timme i månaden. Dels av produktionstekniska skäl, så som min hosting service och så vidare. Men dels av att jag känner det får komma när jag har liksom någonting som vill ut. Och så ibland blir det lite oftare, men en i månaden, det är ungefär så mycket som jag pallar att tömma ut lagret på ord ungefär. Men ibland så kommer det någon kul idé eller någon rolig fråga, och så tänkte jag, vad ska jag göra med det då? Så har jag precis köpt ett fräckt program till min telefon som heter Kinemaster. Så tänkte jag, men där kan man ju filma lite och göra lite roliga filmer och lägga in bilder och skit. Så att jag, ja, små korta filmer om någonting som jag har tänkt på under veckan. Som det är inget substitut, men det är ett komplement kan vi väl säga. Jag vet att några har tittat på det och jag hoppas någon uppskattar det. Och om ingen uppskattar det, ja, då får ni strunta i titta, för jag tänker ändå göra filmerna så länge jag tycker det är roligt. Men annars är det bra. Senaste Allers kom här i veckan, och för er som inte känner till reglerna för hur man löser kryss i Allers, så börjar man alltid med kronblomkrysset och sen löser man klorifaxen. Det är den ordningen man gör, det är de två man löser, och jag hoppas att ingen avviker från denna linje eftersom det är den korrekta och den enda. Men, enough chitchat. Det är ingen som vill lyssna på det här ändå. Nu går vi in och så ska vi grotta ner oss. Vad gjorde då Gene på 90-talet kan man undra? Jo, förutom att han då återförenade en rockorkester 1996, så skrev han ju låtar. En sjuk massa låtar. Och nästan ingen av dem har ett korrekt datum. Så att ni får lyssna och så får ni tycka eller tro och så anteckna om ni vill. Och så kan vi hoppas att det här är en rätt ordning. Att väldigt mycket av det som vi ska prata om idag är ren gissningar, baserat naturligtvis på ljudbild, baserat på gamla intervjuer när en låt nämnd och så vidare. Och baserat lite på vad Gene själv säger. Och då menar jag lite. Ja, som vanligt. Så vi går och kastar oss rakt in. Min mapp heter 90-99, men jag kommer idag att behandla 90-95, alltså fram till och med Carnival of Souls. Vi kan väl säga att det är inga demos daterade 1996, och det är ju rätt logiskt. Det var ju nu kanske det mest produktiva året Gene har haft på väldigt många år. Med hela Reunion, han var ju verkligen the mastermind bakom, om någon i bandet var det. Så han hade väl helt enkelt annat att göra. Men när Reunion var klar, då skulle man ju spela in en ny skiva. Och då, vad gjorde Gene då? Ja, nog för att han satte sig och skrev några nya låtar. Men sen satte han sig även och letade fram gamla demotaper. För det var nog där som en idé om en box eller någonting började ta form. Men det kommer vi till i nästa podd. Idag börjar vi helt enkelt med låten Bells of Freedom. Och den har jag som 1990-kryss. Jag har faktiskt ingen aning om när den är gjord. Jag gissar att det är tidigt 90-tal. Därför att delar av den blev en annan låt som vi kommer till betydligt längre ner på den här listan. Tommy Thayer spelar gitarr enligt Genes bok. Ja, det är det enda vi kan säga. Det är en schysst låt såklart, men ja, 1990 kryss, kanske 90-91, något sånt. Men det vet vi inte, eller inte jag i alla fall. Däremot, nästa låt är en av de största mysterierna i hela boxen. Därför att, ja, den heter Are You a Boy or Are You a Girl? Och i boxen så står det att det är Simon som har skrivit. Antagligen spelar Tommy Thayer på den, därför att Gene har inte texten klar. Så han liksom mumlar. Och helt plötsligt så Tommy Thayer this and Tommy Thayer that. Vilket ju är kul. Och sen så kommer en gammal klassiker ifrån Asylum-skivan. Look out world, cause here you come. Fast där är det here I come. Men, ja, ni fattar. Men, vad är det då som är speciellt med Are You a Boy or Are You a Girl? Och det är att enligt en intervju gjord när Revenge släpptes med Anders Tengner, tror jag, så är detta en av de första låtarna som Gene och Vinny skrev ihop till Revenge. Gene nämner denna i en intervju. Intervjun fick Carl Linnaeus tag i. Han fick låna Anders Tengners tejper till sin bok Den osminkade sanningen, och han citerar den där. Och han skrev alltså den boken många, många år innan The Vault kom. Och han har dubbelkollat detta till mig. Att, är det här? Jo, men han kollat sin transkription från intervjun. Och jo, absolut. Gene säger att vi skrev några låtar som vi aldrig kommer att släppa. Och då nämner han specifikt Are You a Boy or Are You a Girl? Det här är ingenting som någon pratar om någonstans. Inte ens Julian Gill, där som ändå har schysst koll på Kiss demos och så vidare. Så att man skulle ju vilja fråga Gene om det. Så ni som är på The Vault och kanske får tillfälle att ställa en fråga eller någonting, för han gör väl någon sån liten pludelut när han sitter med gitarr och sådär. Fråga gärna, kan det stämma att Are You a Boy or Are You a Girl är det, du och Vinny? För där kommer ju en Vinny låt längre ner, och där är ju Vinny creddad och allting liksom, och de pratar om den när Vinny var gäst på hans Vault i Örnsköldsvik eller vad det nu var. Så det här skulle jag gärna vilja ha utrett. Så någon av er som får tillfälle, antingen på Genes Q&A eller när ni står privat med Gene, ställ gärna frågan, och om han svarar, kom gärna ihåg vad han svarade. Så kan vi ju prata om detta i nästa podd. Jag har döpt den låten till 90-91, och alla låtarna nu fram tills Bob Dylan-låten, Bob Dylan-sessionen, kommer att heta 90-91-92. Så vet ni var vi är någonstans. Det blir en 10 låtar här någonstans som jag har döpt till 90-91-92, och jag läser dem i den ordning jag har lagt dem. Efter Are You a Boy och Are You a Girl-mysteriet så kommer Domino. Domino, det är samma demo, samma som i boxen som kom 2001. Man har sänkt tempot på den en halvton. Och man har tagit bort lite såklart, så den är nerkortad. Även om den nu då är lika lång ungefär som den i boxen, så är det för att tempot är nerkortat, eller nersänkt, eftersom man har tagit bort lite grejer i den. Vi ska också nämna att Gene i början av 90-talet, kanske redan i slutet av 80-talet, men jag tror det var början av 90-talet, anlitade ett band som heter Silent Rage. Det var ett band han ville producera. släppa platta med och så vidare. Jag vet inte om de gjorde det. Gjorde de kanske? Alltså, ja. Men Silent Rage var ett perfekt band att ha när man behövde göra någonting i studio. Så fan, alla låtar från 90, 91, kanske 92, alla demos där, då är det de här jäkla Silent Rage som spelar. Jag har satt frågetecken på det, på både Bells of Freedom och Are You a Boy or Are You a Girl. Men han har själv sagt, och de har själv sagt, att sångaren där hette Jesse Damon, va? Och han har ju pratat mycket om vilka låtar de demade med Gene och så genom åren. Så vi har, och speciellt i gamla intervjuer och sådär, så har vi lite information att gå till också. Det gäller ju, det är ju, man kan väl säga så här. Vad de säger idag i intervjuer är inte tillnärmelsevis lika intressant som vad de sa då. Eftersom då var det nytt och då mindes man. Idag, 26 år senare eller 28, då är det svårt att minnas om det var 91, 92 eller 95. Om det var april, maj eller oktober. Om man inte har något särskilt att hänga upp det på. Jo, men den dagen spelar vi in den låten, för det var den dagen min hamster dog. Skulle vara sorgligt om man spelar in Domino samma dag som ens hamster dog. Kunde man ju ta Every Time I Look At You, fast det var inte Gene. Så andra sidan, så det lämnar vi där här. Domino, som sagt, låten efter heter Hold On. Och den är också bekräftad av Jesse Damon att det här är Silent Rage. Det är en väldigt behaglig, lugn Gene-låt. Någonting hände ju här, kan vi säga. Genes låtskrivande på 90-talet är väldigt, väldigt spännande. För dels så försöker han ju bli tyngre. Bob Ezrin säger till honom uttryckligen att han vill ha tillbaka demonen. Vilket ju händer också. Men dels så börjar hans Beatles-influenser poppa upp för första gången, tycker jag, sen soloplattan 78. Efter soloplattan 78 så tycker jag Gene... kanske om vi blandar in att det var lite lugnare låtar på The Elder. Men efter det så är det ju 80-talsrock Gene som gäller och ingenting annat. Så därför så en låt som Hold On hade ju aldrig passat på Revenge. Men det är en jättebra Gene-låt. En lite så här, en lugnare, inte riktigt ballad, men en lugnare låt. Väldigt, väldigt bra. Och Silent Rage som spenar. Spenar? De spenar på den låten. Nästa låt, okej, det är ju sånt här som gör att boxen lyfter och som gör att jag funderar på att köpa den men inte kommer att göra det. I Wanna Live, Simons kusin, en okänd låt för oss med Gene och Vinny, skriven då naturligtvis inför Revenge, demad med Silent Rage. Och om man då lyssnar noga, det är en mycket, mycket eklektisk låt. Det är inte en ren unholy rocklåt. Det är inte en balladaktig Hold On demo. Det är en skum låt på de allra bästa sätt. Och vad hittar vi i låten? Vi hittar bland annat raden I Wanna Live Till The Day I Die, som ju återkom i Within bara några år senare, och framförallt på Psycho Circus-skivan ännu fler år senare. Och sen har vi även en av ackordföljderna från We Are One. Det här är alltså en... Det är en mycket konstig låt, och den hade aldrig haft en chans på en Kiss Revenge-skiva. Och det, när ni hör den så kommer ni att förstå varför. Men det är en intressant låt. Och det är jätteroligt att lyssna på den. Och fundera på hur tänkte de när de satt där, Gene och Vinny. Tänkte Gene att... Nej, det var ju inte det här som jag ville ha. Jag ville ju ha rock. En av de mest spännande låtarna i hela boxen faktiskt, tycker jag. I Wanna Live. Med Silent Rage, såklart. Och när vi ändå pratar om Silent Rage, det här bandet som James använder sig av. Nästa låt, ni känner säkert igen titeln. Den heter If It's Too Hot, You're Too Cold. Eller som den heter på Sonic Boom, vad blev det, 10 år senare? Too Hot, Too Cold. Gene har ju aldrig varit svår på att återanvända sina låtar och så vidare. Och den är i princip färdig här. Vad har vi? På Sonic Boom har vi trummorna i 2-takt. Tun, 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 tun. Och här är det då vanlig 4-takt. Jag tror det heter 2-takt och 4-takt. Jag är ju trummis, men jag är ju självlärd. Jag har ingen aning om vad någonting heter. Jag hittar på och avrundar uppåt, som det heter. det här kommer säkert att göra att någon kommer skriva i ett kommentarsfält vad det heter. Ja, ja, skriv gärna. Vem vill veta? Silent Rage spelar låten i princip färdig och 7 eller 8 år. Nej, när kom Sonic Boom? 2009. 19 år senare så kom låten ut också. Ja. Heja Gene och välkommen till rockmusikens Per Gessle. Nästa låt, okej, nu blir det lite spännande här. Den här är lite svår. Det är I Am Yours nummer 2. Brädgård 2 heter den. Det heter inte Brädgård, men det är det där tecknet som vi svenskar, några av oss, kallar Brädgård. I Am Yours nummer 2, demo med Silent Rage, men jag tycker rösten låter senare än 90-91-92. Både rösten och produktionen. Och låten återkommer bland annat på Psycho Circus-demosarna från 97-98. Men detta är en annan version. Jag tror ingenting annat än att jag har suttit och pillat lite med och jämfört med de andra demosarna. Nej. Fruktansvärt bra låt. Jag är väldigt förtjust i I Am Yours. Och den hade passat jättebra på en Gene soloskiva eller någonting. Men ja, om det är 90-91-92 som det påstås. Det ska ju vara det eftersom det är Silent Rage. Men jag är osäker, faktiskt. Och jag är precis lika osäker på nästa låt som heter Mirage. Nu ska vi se, bara så ni är med, hur många är vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Åttan heter Mirage. Enligt Genes bok så är det Tommy Thayer på gitarr, Pat Regan på trummor, som någon säkert vet om det är. En bra låt, men trummorna låter som Hot in the Shade. Om man lyssnar på produktionen på denna låten så jag skulle nog vilja placera denna till 89. För Tommy Thayer var ju bevisligen inblandad i Hot in the Shade också. Jag valde dock att gå på spåret 90-91-92 här. Jag vet inte riktigt varför egentligen. Det var ju ingen som sa till mig. Nåväl, vi vet inte. Kanske får vi tillfälle att prata med Tommy Thayer någon dag. Och så kanske han säger, ja men det vet väl inte jag för det var ju 30 år sedan och så får vi ändå begrava det. Ingen idé att hänga läpp över spilld häst, som det heter. Nästa låt. Fräsigt. Och det här är kul på många sätt. Det här blev låt nummer 9 då. We Are One. Som ju alla minns dök upp sen på Psycho Circus. Tidig demo här. Lite annorlunda arrangerad, men i grunden samma låt och samma fullständigt värdelösa gitarrljud. Alltså jag tycker ju We Are One är en alldeles fantastisk låt. Men det där odistade och ändå dåliga akustiska ljudet på en elgitarr, ja, det är ju så fruktansvärt dåligt. Och tänk att man då gjorde det på demon med Silent Rage, det här bandet. Och sen tänkte Gene då 8 år senare eller 7, nej men vad fan, det är ju bra ljud på gitarren på demon, så vi gör det en gång till. 16 frågetecken, Alex parentes. Men låten är ju bra och det här är ju en väldigt avskalad och grundversion av låten. Ingen aning om den faktiskt är från 90-91-92, men det är den väl eftersom det påstås att Silent Rage spelar. Det var tur han stramade upp den lite grann i alla fall till Psycho Circus. Sen har vi en officiellt släppt låt som heter Everybody Knows nummer 1. Silent Rage spelar. Och den är faktiskt släppt officiellt på Sex Money Kiss-boken. Kunde man köpa och få en promo-CD till och där släppte Gene 2 låtar. Detta var en av dem. Men även om man köpte den japanska Asshole-skivan. Alltså Asshole-soloplattan 2003 eller 2004. Den, om man köpte den japanska utgåvan fick man 2 extra låtar. Och det var samma låtar som på Sex Money Kiss-promo-skivan. Introt är en tydlig hommage till Kiss-låten Rock Bottom. Och låten är bra. Riktigt, riktigt bra. Lite synd på sitt sätt att han tar med officiellt släppta låtar bara. Och det tycker jag ju även alla de som har varit i den vanliga Kiss-boxen och så. Det känns, han måste ju ha haft fler låtar på sina kassetter som inte går att få tag i någon annanstans. Men det var hans val. Då så, nu har vi ett datum. Nu har vi ett datum som förhoppningsvis är rätt. 1991 09:23 Bob Dylan Writing Session. Det här är ju ett av de spåren som man lyssnar på en gång och så tycker man det är lite kul, men det är ju inget som man vill ha i sin playlist direkt. Det är 16 minuter 15:48. Gene och Bob Dylan bandar i rummet och de sitter och pratar om musik. Dylan frågar lite, hur skriver du låtar? Skriver du med han Paul Stanley? Gene spelar lite ifrån Always Near You, tror jag. Eller det är någon av sololåtarna för Dylan och sådär. Och de sitter och bara flinkeplonkar lite och försöker komma någon vart. Och när man lyssnar på detta så ska man ju då tänka att det här är ju inte det här är ju inte Gene idag med mullvadsfrisyren. Det här är ju Gene Revenge med bockskägg och allting och ser elak ut, som sitter och är pissenervös för han har Bob Dylan hemma hos sig. Han har ju själv sagt att han var väldigt så nervös och glad. Så det får man ju tänka på. Och de som då gillar Bob Dylan och kan hans historia, ja, då har man ju någonting här som man kan ha till någonting. Det är ingenting ni behöver prata med mig om, jag har faktiskt inget som helst intresse. Jag har försökt, men Bob Dylan och jag, vi kommer inte överens. Så att vi ömsesidigt avståndstagande från varandra. Fast han vet inte om det. Okej, nu har vi då hoppat förbi 90, 91, 92. För nu börjar vi... alltså det är konstigt det här. Jag läser mina anteckningar samtidigt. Jag har gått lite på vad Gene säger, såklart. Eller vad jag har fått veta att det står i hans bok. Och sen så då självklart vad gamla intervjuer och så vidare. Och nästa låt heter Everybody Needs Somebody. Everybody Wants, tror jag den heter i boxen. Men det stämmer inte. I alla fall inte enligt sångaren Jesse Damon i Silent Rage. Det är alltså Silent Rage som spelar. Det är en låt som inte alls är färdig. Refrängen är klar, men där är inga verser att tala om. Det är bara instrumentalt. Låter som en Hot in the Shade-låt, skriver jag här. Men ändå har jag daterat den till 91. Men jag tror det är för Jesse Damon gjorde en intervju där 92 eller någonting och nämnde denna. Och då kan man ju dra sig till det lite. Men det är svårt med datumen, och det har vi pratat om tidigare. Likadant då nästa låt, som heter Everybody Wants Somebody. Och det är inte samma låt som den som heter Everybody Needs Somebody. Eller Everybody Wants, beroende på vem man tror på, som var precis innan. Det här är alltså Bob Dylan och Gene Simmons låten. Tommy spelar gitarr. Den är gräsligt dåligt klippt. Kanske på den tiden. Men det är ett dåligt klipp 53 sekunder in i alla fall. Och det här är nog den tidigaste versionen vi har på Bob Dylan. Det som då blev Waiting for the Morning Light, då Bob Dylan-låten. Därför att nästa låt heter Na 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 Na. Ja, inte No No No, det var Crazy Nights. Na 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 Na. Bob Dylan och Gene Simmons. Och nu har vi lite scat vocals på den, alltså påhittade Rock a Crown Run, Sprang and Rock a Hack. Men den är lite mer arrangerad och Waiting for the Morning Light nämns, tror jag. Den är liksom på väg att bli låten som sen spelades in till Asshole-skivan 20 år senare. Eller vad det blir? Nej, 12 år senare. Ja, för den som då... Vill ni ha någon liten ordning här så... Bob Dylan Writing Session blir Everybody Wants Somebody blir Na 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 Na. Ungefär så gissar jag att det har gått till. Nästa låt i det här 90-91-92-köret är Thou Shalt Not. Den är fruktansvärt lik den färdiga produkten. Instrumental, där är ingen sång på den. Låter som att det är Silent Rage som spelar, för ovanlighetens skull. Och den har... ja, den är i princip färdig. Så att det här var verkligen bara att lyfta rakt in i studion på hösten 91 och så lägga på lite sång. Möjligen att man arrangerar om det, alltså du vet, flytta ett parti till ett annat eller så. Men det, låten är klar. Och därmed inte jätteintressant. Alltså, nu missförstår mig rätt, låten är väl okej och så, men det här har vi ju hört. Och är det då dessutom ingen sång på den, så är det ju ingen sångtext man kan analysera. Så ja, den går snabbt förbi i livet. Däremot så kommer nästa låt som heter Rain Keeps Falling. Och nu blir det intressant, jag ska bara rätta till mig. Nu blir det intressant igen. Rain Keeps Falling är en låt som återkommer lite grann. Eftersom Gene tror väldigt hårt på denna. Och den heter olika saker, fast det är ju typ samma låt, så heter den olika saker varje gång i hans box och så vidare. Enligt boxen och enligt Julian tror jag så är det trummaskin på nästa version som dyker upp. Men jag skulle vilja påstå att det är här. För det här låter som trummaskin, även om det då påstås att det är Silent Rage som spelar. Rain Keeps Falling, det är en sån här, det är nog det första steget vi har in i det man skulle kunna kalla för Gene's Carnival of Souls skrivande. Den är lite tyngre, den är lite mer molliga riff, om någon fattar vad jag menar. Och här är även en referens till när Gene repar med Sleazebees 91. Det var ju ett annat band han skulle producera, så att de Sleazebees från Holland flyttade till Kalifornien och skulle bli rockstjärnor och blev anlitade av Gene. Eller sådär, han ville göra något med dem. Och då har vi 20 minuter ifrån replokalen. Och vilken låt är det då han står och lär dem? För det är ju det. Deras låtar var kanske inte tillräckligt bra eller något. Så Gene lär dem en låt och då lär han dem Daily Planet. Detta jävla riff. Och sen så kommer där även ett break. Och det breaket är med i denna Rain Keeps Falling-versionen från 91-92. Det här är alltså någonting som Gene har plågat världen med i snart 40 år, eller över 40 år. Och som aldrig har blivit någonting. För det är ett dåligt riff. Men break-riffet är i alla fall med i denna Rain Keeps Falling. Och som sagt, jag påstår att det är trummaskin här. Snarare än i nästa version. Nästa låt på listan. Och detta är den sista som jag kallar för 91, 92, 93. För sen går vi framåt på 90-talet. Eller 90-91-92. Och då är det Silent Rage på demo. Låten heter You're My Reason for Living. Synt. Alltså, boxen är ju så sjukt dåligt korrad på alla sätt. Så att det kan mycket väl ha stått att den heter You're My Reason for Living och synt. Men då lägger man ju det inom en parentes eller något. Men nej då. You're My Reason for Living, synt. Det är synt, är det ett namn? You Are My Reason for Living. Eller är det bara att Gene är väldigt förtjust i synthesizer? Vem vet? Vem vill veta? Detta är dessutom en utgiven låt. Samma som jag nämnde innan. Angående Everybody... Nej, vad heter den? Everybody Knows nummer 1. Så är detta alltså samma låt som är med på Sex Money Kiss promo-CD:n och den japanska Asshole-CD:n. Det är en bra låt. Jag tycker den är bra. Och den kommer ett par gånger till, tror jag. Om den inte har varit med redan. Det har den nog också. Så ja. Vi får väl se, han kanske spelar in den en gång till och släpper på en annan CD. Det finns ju tydligen möjlighet att göra det. Jag har faktiskt tappat räkningen på vilka låtar vi är på nu. Vi ska se här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. You're My Reason for Living är nummer 17 och då har vi ändå rätt många kvar här på 90. Ah, shit. Ja, det var tur att jag valde att göra så här. 17, då går vi till nummer 18 som jag kallar för Carnival of Souls nummer 1. Och det gör jag för att den heter Carnival of Souls. Det här är samma låt som kom med på Asshole och den finns demad inför Psycho Circus och den, alltså den är så jäkla dåligt. Nej, jag tycker inte det är en bra låt. Det låter som en skitdålig version av Alice Cooper-låten, eller det är ju en cover, men Alice Cooper-inspelningen Seven and Seven Is från 1981. Där är ju, refrängen är okej, men den lovar ju mer än vad den håller. Men versen och det här jävla trumspelet, det är så hiskeligt dåligt. Men då är det spännande så här, för då har vi Carnival of Souls nummer 1 och Carnival of Souls nummer 2. Och nu är vi på 93-94, det här är efter Revenge. Det är alltså... Det är inte exakt samma. Det är samma produktion och ljud. Och till och med, jag tror att trumkompet är exakt samma. Därför att det är ett felslag på trummorna som är med på båda versionerna. Och det hade man ju inte gjort om man spelade in det igen. Däremot är den nummer 2, då den är annorlunda arrangerad. 23 sekunder kortare. Man har liksom klippt om den lite. Det kan ha varit att man har tagit nummer 1 och tänkt att jag kanske ska strama upp den lite och göra någonting bättre av den. Och så har man gjort nummer två och så får vi båda. Och det tycker jag är okej. Framförallt när de då är döpta i sekvens nummer ett och nummer två. För det är tydligt att nummer två är i alla fall efter nummer ett. Men som sagt, låten i sig tycker jag är... Titeln är bättre än låten, kan vi väl säga. Sen så går vi in på något som kallas för Childhood's End. Childhood's End är med på Carnival of Souls-skivan. Alla vet hur den låter. Och denna låten låter inte som det. Jag har skrivit den härliga raden Very Uncertain Timeline, Very Little Info. Det är alltså inte alls den låten som kallas Childhood's End på skivan. Men den heter det i boxen ändå. Jag är lite sådär... Det här känns som en sån grej. Ja, men vi ska ha med Childhood's End. Ja, är det spår 7? Och Jean bara, ja, det skiter väl jag i. Och så tar de spår 7 fast det var spår 8. För det här är nog en annan låt. Jag skulle gissa på att den heter något helt annat. Men. Raskt vidare till nästa låt som heter Hate. Hate låter precis som den som är med på Carnival of Souls. Förutom att den i slutet har en väldigt hemklippt avslutning. Sådär, jag vet inte riktigt vad jag gör, men jag kallar mig för arrangör. Något sånt. Och det vi har här också nu, det är att Gene har börjat, som jag har nämnt innan, så har han börjat gå tillbaka lite till sina Beatles-influenser. Och dessutom så har han börjat använda sig av lite spexiga ljud, kan vi väl kalla dem för. Ja, ni vet, Within på Psycho Circus-skivan, det här bakvända gitarrintrot och sånt, vi kommer ju snart till det här. Lite sånt, lite filidutter. Sånt i bakgrunden och sådär. Jag vet inte vad det var. Om man hittar något effektbibliotek på sin dator eller i sin telefon. Nej, inte i sin telefon. På en kassett kanske eller något. Jag vet inte vad, men han fick för sig att nu ska han bli riktigt elak efter att ha blivit lite smygelak i Unholy och Paralyzed till exempel på Revenge. Så ska han då bli riktigt elak då. Det han alltid har klagat på alla andra för, så sent som i Extreme Close-Up-filmen från 92. Han tyckte inte om Black Sabbath. Oh, seventh demon from hell is gonna drag you down. Life isn't bad, life is good, bla bla bla. Vi ska prata om bra grejer. Och sen skriver han låten Hate. Ja. Det är bra, Gene. Heja, heja. Så att så ser det ut med Hate. Nästa låt heter Heavy Rain. Jag tror inte alls den heter Heavy Rain. Jag tror att den heter Rain Keeps Falling. För att det är Rain Keeps Falling-låten. Men jag tror att det på kassetten kanske står att det här är den tunga versionen. This is the, well, let's call this Heavy Rain. Och så, egentligen borde den heta Rain Keeps Falling 2. Eller någonting. Jättebra. Gene och Bruce Kulick och antagligen Eric Singer på trummor. Och så är det, den börjar med soloriffet från Within. Dun, 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 dun. Skithäftigt. Och sen så är det då en tyngre låt än Rain Keeps Falling, men refrängen är samma fast tyngre. Den, alltså i en tyngre kontext, om vi säger så. Skojigt, skojigt. Och sen så blir det, ja, vi går vidare här, låt nummer, ja, hur många vi nu är på, heter Rule the World nummer 2. Och den har jag lagt tidigare än den som heter I Wanna Rule the World, som i sin tur är inte är samma som versionen som är på Psycho Circus-demorna, demosarna, flera år senare. Rule the World nummer 2 kommer först, gissar jag, för den låter tidigare än nästa version. Beatles-aktig fast tung har jag skrivit. Det är ju praktiskt. Och sen har man dubbat in publik i refrängen. Det är ju ett lite töntigt grepp. I wanna rule the world. Gene bara, ska jag skriva ny rock'n'roll all night här? Men jag vet inte, fan. Nej, jag gör denna så får vi se. Det blir inte jättebra. Nästa låt heter Seduction of the Innocent. Mycket Beatles igen. Ganska lik den som kom på Carnival of Souls-skivan, och detta är ju en tidig demo också. Den läste man ju om tidigt efter runt Alive 3-tiden när Gene hade börjat spela in, och då fick vi höra låtar. Vi fick se låttitlar som Carnival of Souls och Seduction of the Innocent och lite sånt i hans intervjuer, att ja, men det är det jag jobbar på nu. Nästa spår kändes poänglöst på ett sätt. Jag blev jätteglad när låtlistorna läckte ut. Så stod det, så kunde man bara på, precis på CD1, tror jag detta är egentligen, kunde man läsa Carnival Intro. Men man kunde knappt läsa Carnival, jag tyckte det stod Cathedral. Och jag tänkte, jävlar, han har en livekonsert med sitt tidiga band Cathedral. Och då får vi introt och kanske några låtar. Så roligt skulle vi inte ha alls. Carnival Intro, det är alltså ett litet intro som Gene och han, producenten Van Zen, tror jag, eller vem det nu var, satt och pillade ihop. Och sen använde man det på Psycho Circus-skivan som i bakgrunden i början är hela den grejen. Och detta är då det oklippta 30 sekunder långa introt. Puristen i mig och samlaren säger, ja men det är väl bra, han har lagt med den. Men den i mig som vill höra fler låtar säger bara, men slösa min tid i 30 sekunder. Ja, ja. Vi börjar närma oss slutet. Nej, det gör vi inte. Efter Carnival Intro så ligger Everybody Knows nummer 2. Och det här är, nu går vi alltså tillbaka till Everybody Knows nummer 1. Som släpptes på den japanska Silent, med Silent Rage inspelad, och släpptes på japanska Asshole och så vidare. Och detta är då en version inför Carnival of Souls. Med en dålig edit och lite sånt. Så att den var påtänkt till, även till nästa skiva. Och, den började bli påtänkt till Revenge. Och sen fortsatte den vara påtänkt till Carnival of Souls. Den är annorlunda, den är tyngre. Alla de här låtarna är ju tyngre än vad de egentligen borde vara. På gott och ont faktiskt. Men det, återigen, och det är väl också nämna det igen, bara för den som kommer in och sporadiskt lyssnar. Det är ju inte för låtarnas kvalitet enbart som den här boxen är intressant. Alltså det är ju inte för att varje låt är en stor hit, utan det är för att man kan skönja en utvecklingstrend. Man kan skönja hur Gene från att då på 80-talet har spottat ur sig en massa låtar i samband med andra och sådär. Nu faktiskt tar ett helt annat egenansvar för sitt skrivande. Han använder sig fortfarande av andra människor, skriver med Bruce Kulick och Silent Rage, allihopa är ju med överallt. Men det är tydligt att även om jag inte tycker låtarna i sig är lika bra, så är de mer, alltså han tänker mer nu på 90-talet här, för det känns som att nu han har hittat sin kreativa ådra i musiken igen. Det är väl kanske det jag vill ha sagt, han har hittat tillbaka till någonting som han hade på 70-talet när han också spottade ur sig låtar. 80-talet spottade han ur sig andra låtar, men det var mycket sån här jag och en gitarr i mitt kök, men nu är det ju genomtänkta färdiga produktioner. Och det är det som intresserar mig. Det är inte det att jag tar CD nummer 7 och spelar den och tycker nu är det fest här, för nu får vi en demo från 80 Flurk och en från 90 Trolk och tycker jajamensan, fram med groggen grabbar. Utan det är därför jag vill ha det kronologiskt, för att det är först då man kan börja lyssna och se en trend, se en utveckling. Och se en potential eller en brist på potential. Att man, nej men det här går ju inte alls bra till exempel. Vi har ju låtar som har hängt med som 70-talet och som inte är färdiga ännu, utan som kommer fram hela tiden och som aldrig kommer att bli något. Så, det var min lilla rant där. Everybody Knows nummer 2 som sagt. Först till Revenge och nu här till Carnival of Souls, så den kommer inte med där heller. Nästa låt. Kan jag ju då berätta, nu blir det skryt så nu får ni spola någon minut om ni vill. Jag gjorde en intervju på scenen med Bruce Kulick på Kiss in Time 2016 och efteråt så vill jag gå bak och säga tack för att vi hade trevligt. Och då gick jag till hans loge och sa, stäng dörren sa han, och så satt vi där in 20 minuter och pratade, så nu ska du få höra här. Så tar han fram sin telefon och börja spela upp Kiss-demos för mig. Ja, men visste du att Gene sjöng I Walk Alone? Nej, ja men lyssna här. Och så först en Gene-version och sen så då tre andra versioner av I Walk Alone. Han hade allt detta i sin telefon. Jäkla människa. Och jag såg ju vad han scrollade förbi också i telefonen. Så jävligt häftigt och jävligt coolt att få vara med om. Och det är den versionen som han spelade för mig som Gene har valt att lägga med. En tidig version på I Walk Alone innan Gene sa att du får sjunga den själv. Så det är Gene som sjunger. Riktigt häftigt. Det är inte den bästa låten på Carnival of Souls. Men för oss då som tyckte att alla medlemmar skulle få sjunga. För man ville att Eric Carr skulle få sjunga. Man ville att Eric Singer skulle få sjunga och så vidare. Det här var ju var på tiden att Bruce fick sjunga någonting. Det här hade han ändå varit med i 11 år. Det var ju längre än någon annan medlem förutom Paul och Gene. Eller Eric blev väl 11 år också. I och för sig, ja. No need to go into semantics. I Walk Alone med Gene på sång. Häftigt och kul. Och lite kortare än den som kom på skiva. Det är föredömligt, kan vi väl säga. Jaha, nu kommer vi till en låt som heter I Wanna Rule the World. Ni minns detta, om vi hoppar tillbaka 7 låtar så kommer vi till Rule the World 2. Men denna heter då enligt boxen I Wanna Rule the World. Och den bygger på riffet som är Now That You're Gone. Det är alltså låten som spelades in först på 70-talet. Och Julian skriver på i sin demosamling och i sin valt genomgång att detta är samma som demoversionen 97-98 fast med sonically overdriven guitars. Det är helt fel, detta är en helt annan version och det behöver man inte lyssna så noga för att höra. Arrangemanget är ganska likt, men detta är en helt annan inspelning. Trummorna och sånt är bara till att, ja, man går till trummorna, det är alltid det. Gå till trummorna, börja där. Sen kan man ge sig in på det andra, men jättekul. Det hette ju att Gene skrev denna till Ace, till Psycho Circus, men det hette det ju i intervjuer då, och så kom den aldrig ut. I wrote a song for Ace called I Wanna Rule the World, men det stämmer inte, utan den är med redan på Revenge-tiden och nu på Carnival of Souls-tiden. Jag tycker om låten, jag tycker om det riffet, det känns lite deprimerande, och det är ju alltid kul. Nästa låt heter Rain Keeps Falling. Nu skämtar han, tänker ni. Nej, den heter Rain nummer 2, Rain Brädgård 2 i boxen. Men den heter Rain Keeps Falling, för det är samma. Och här säger Julian, jag dissar inte Julian så, men vi kan alla göra fel. Jag har säkert gjort tusentals fel under de här genomgångarna också. Men han säger att detta är Silent Rage med trummaskin i början av 90-talet. Men det är absolut inte trummaskin, det här är Eric Singer som spelar. Och det tycker jag är väldigt tydligt. Det kan vara så att han har blandat ihop de två, vilken som var vilken och sådär. Men jag har ju då min fläckvisa research försökt vara lite noga, för jag vill ha det i en ordning som gör att öronen förstår att jo, men okej, nu är vi i denna perioden. Så denna Rain nummer 2, Rain Keeps Falling, det är samma låt som den som heter Rain Keeps Falling som vi tidigare har hört, men inte samma låt som Heavy Rain som ju också är Rain Keeps Falling, fast en annan version av Rain Keeps Falling som är tyngre eftersom den heter Heavy Rain. Detta är alltså Rain nummer 2. Och jag gissar att det är Bruce Kulick och Eric Singer och Gene Simmons. Och sen har vi en riktig liten paradedänga som heter Till the End of Time. Den låter lite som Going Blind. Det är lite häftigt. Det är inte, alltså det är inte akkorden, men alltså man får den. Det är den feelingen. Datumet 93, 94, 95, det är helt gissat. Men det är denna tiden i alla fall, de här tunga gitarrerna. Och sen så Till the End of Time låter som Legends Never Die-refrängen. Och sen så är det då, Gene är inte färdig, så Gene instruerar folk, de som spelar, kanske Bruce och Eric. Liksom, now stop over here. Och så bryter de och sen fortsätter låten. Det är jätteroligt. Sånt uppskattar jag väldigt mycket. Och sånt kommer nästan bara fram om man lyssnar i hörlurar. Det är därför jag gillar hörlurar. En av anledningarna. Nästa låt är den sista som heter 93, 94, 95 och det är Within. Den börjar med en telefonsvarare. Gene har nu ringt hem till sig själv eller pratat in på en diktafon. Sådär, okay, this riff goes, I wanna da, 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 da. I wanna da, 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 da. Så han berättar för sig själv vad det är han har kommit på och ska sjunga. Och sen har vi då Bruce original gitarrintro. Det har ju alltid hetat det att Bruce spelade inte på Psycho Circus förutom att de använde hans original intro till Within från demon. Men nu vet ju då att han spelar bas och sånt på skivan också. Men, och det här är då introt faktiskt. Och när vi nu ändå har dig på tråden här, Within, när de gjorde Psycho Circus och Bruce Fairbairn var så jäkla hård med alla låtar. Varför gick denna igenom? Gene presenterade många andra låtar som var mycket bättre och mer i stil med vanliga Kiss-rocklåtar. Den här är ju inte ens tung, den är ju bara tradig. Och när ni nu fick igenom den och har med den på skivan, varför spelar ni den live? Oh, jättekonstigt egentligen. Ja, jag förstår ingenting. Men den är 6 minuter lång, så att man kan ju lyssna på den i 6 minuter. Om man vill. Nu blir det lite konstigt. Och vi har 5 låtar kvar. 3 av dem är enkla. Den första här nu heter Granny Takes a Trip. Gissat datum. Värdelös låt. Ljudet tycker jag är 90-tal. Jag fick många mothugg på någon annan sån låt som jag tyckte var 80-tal. Något sån här Gene Jam demo-grejs. Nej, det var någon som jag kände som har hört låtarna. Bara, nej, jag tror det är senare. Och det kan absolut vara. Men det vet vi inte, för det står ingenstans. Granny Takes a Trip handlar inte om att han har skickat farmor någonstans, utan det är ju en affär från 70-talet eller 60-talet. Men det här är en skitdålig låt. Jag tycker det låter 90-tal, så jag har satt 94 rakt av. 2 minuter lång, så den slösar inte mycket av ens tid. Och det här är ju urtypen för sånt som folk bara, oj fan, han är en värdelös låtskrivare. Och kan man bara hört denna, så ja, kan man ju tycka. Nu kommer 3 låtar på raken, och det här är väldigt, väldigt intressant. Gene och Ken Tamplin, en religiös sångare. Alltså han spelade i något kristet band eller något sånt. De fann varann i glassbutiken. Och skulle då för sig skriva lite låtar ihop. Och då skrev de några stycken och spelade in fruktansvärt välproducerade demos, är det 3 låtar. Låter väldigt, väldigt bra. Ken Tamplin säger i en intervju 92 att han, ja, det var jag och Gene och min vän Scott Van Zandt som skapade ett band som heter Mystery Train. Och vi spelade in några låtar, men det vet jag inte. Han kanske tyckte det. Gene tyckte nog inte det. Eller så är det 94. Kiss 94 är ju döda, nästan. Spelar lite Sydamerika, Monsters of Rock-spelningar och så, men de har ju, alltså karriären är, det är ju här man fattar att de måste ju återförenas, för annars så har de ju ingenting kvar. Så att det kan ju absolut vara så att Gene kände för att sprida graserna lite. Första låten heter Hey You, en ganska omärkvärdig låt, men den är väldigt välproducerad och jag tycker den är okej. Men andra låten, I Confess, kom med på Carnival of Souls. Detta är en bättre version. Jag har aldrig tyckt att Carnival of Souls-versionen är speciellt bra. Den är inte jätteannorlunda, men den har en helt annan feeling. Ljudet är mycket, 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 mycket bättre. Inte alls replokaltorr, utan producerad rocklåt. Och sen är det ett riff i den som påminner lite om Paralyzed. Vilket är lite konstigt, för den är ju redan släppt 3 år tidigare, eller 2 år tidigare. Och det är det som gör att när Ken Tamplin säger att det är 92... Det är lite då, och det säger han i en intervju, i en annan intervju säger han 94. Ja, det är svårt det där med datum, men plötsligt kommer det en liten skvätt av ett riff som är i en annan låt. Men det kan ju vara Gene som har tänkt att, ja men det var ju bra, det är ju ingen som minns den, så jag kan ju använda det igen. Konstiga saker har ju hänt faktiskt. Sista låten av de 3 heter Juliet. Julian säger att detta är pre-revenge. Men det är exakt samma ljud på de här 3 låtarna. Exakt samma produktion. Och av alla intervjuer, gamla intervjuer att döma, så är det runt 94. Kanske 93, men det är inte pre-revenge. Det kan jag inte tänka mig. Även om då I Confess hade ett riff som är med Paralyzed. Men det är skitsvårt det här med datum. Egentligen skulle man behöva dammsuga världens alla magasin och fanzines och sånt. Och se, vad sa de egentligen då? För det är ju källan så nära tiden som möjligt som är det viktiga. Nu är vi nästan färdiga. Vi har en låt kvar. Ska vi se hur många är vi på? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35 låtar förutom det att det är ett intro. Så det blir 36 låtar, 36 spår i den mappen som man skulle kunna döpa till 90-95. Och det är väl lite därför jag valde att göra detta som en podd som ni nu då fattar. Sista låten på i denna podd idag Och sista låten som Gene skrev kanske innan han återförenades med sitt sminkade band, In My Head. Vi har faktiskt lite datum på den, december 94, januari 95. Den hette då Nest of Termites och det sjunger han i denna låten också. Jag vet inte om det faktiskt är så att detta är Nest of Termites som han nämner i några intervjuer där och att han tänkte den skulle heta, för det är en fräckare titel än In My Head. Men det vet jag inte. Men han sjunger Nest of Termites och det här är väl så nära vi kommer egentligen. Den låten i vilket fall. Och denna låter väldigt lik Within-demon som vi hade strax innan här. Så den Within lär väl härstamma från samma tid. Jag skulle gissa att om man... Jag har inte hunnit eller orkat eller sådär. Men det är nog låtar här som kommer från ungefär samma period där. December 94, januari 95. Så man skulle kunna klumpa ihop lite bättre. Men det här är ju en grovrensning. Och sen när någon snäll människa har scannat in boken och jag kan börja analysera allt som står i den och så, jag har ju fortfarande inte sett den, så kanske man kan göra en bättre rensning. Men det här är i alla fall så att det hamnar lite i en ordning som är hyggligt kronologisk. Inte bäst och inte mest, men hyggligt. Och jag tycker mig ha rätt när jag rättar en sån som Julian som säger trummaskin på ett ställe där det är live-trummor och så vidare. Jag tycker det är viktigt att vi som är intresserade av det här faktiskt hjälper varandra. Han har ju hjälpt mig hela mitt liv, tänkte jag säga. Så det hör väl vara till god ton att jag kan då pilla till en låt i alla fall. Nåväl, jag tittar lite snabbt här och ser att vi har till nästa podd så har vi faktiskt 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 låtar som är 97-98. 14 spår. Spännande faktiskt. Och mycket där att prata om också såklart inför Psycho Circus. Och sen har vi då sista mappen 2000-2017 som blir snabbt genomgången. Men ja, nej, så här var det med detta. Hur mycket... Vänta, jag ska bara välta min maskin. Ja, det blir ju nästan en hel timme om Jeans 90-95. Herregud, ja, det var det jag sa. Han hade mycket att säga där i låtmässigt sätt och sen återförenades de och då slutade han spela in i något år. Men sen kom han tillbaks. Jag hoppas att vi ses på Gröna Lund. Och jag hoppas att ni tycker det är kul med de där små filmerna jag gör. Gröna Lund ska bli skithäftigt. Jag hoppas ju även att vi får båda The Elder-låtarna och She's So European. Det hade ju varit helt fantastiskt. Men jag är faktiskt rätt övertygad om att oavsett vilken låtlista vi får så kommer det en hel hög med låtar som man bara har drömt om ett helt liv att få höra. Eftersom man tydligen kan göra det, så länge man inte spelar i bandet Kiss så kan man spela udda låtar live. Även på turné. Det är en av de största och mest sorgliga inställningarna som ett band någonsin har haft. De är inte ensamma om det, absolut inte. Men de drar det in absurdum. Ovanliga låtar, då får man betala 500 000 och åka på cruise. Många år för sent. Vanliga låtar, alla turnéer. Typ någonsin. Förutom 90-95. Jaja. Det är tur vi älskar dem ändå. Tack för att ni har lyssnat. Det här var Jeans Vault nummer 3. Nästa podd blir... Ja, det blir nu Jeans Vault nummer 4. Skulle jag gissa. Så att vi så att säga kommer i mål där. Ta hand om varandra. Vi ses på Gröna Lund. Vi ses på Sweden Rock. Vi ses på Guns N' Roses på Ullevi. Och allt vad det nu kan vara. Glad midsommar. Ring farmor. Hon behöver höra av dig. Och nästa gång så är vi i havet. God afton.